Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så ni har bara skitit, totalt allting. Jag har suttit i Malmöhäktet väldigt länge redan. Riktigt jävla skitmat. Rövsmak i munnen av tandborsta och alltihop och blivit behandlad som en riktig hund, vilket jag inte är. Samtidigt så har jag beskyddat Jonas Nilsson hela tiden.
Någon gång mellan den 4 och 5 februari 2019 utspelas en händelse som skakar om den lilla orten Vallby i Simrishamn kommun.
Det ösregnar och det blåser. Rätt vad det var så hörde jag något som smällde bara.
Under natten inträffar plötsligt en kraftig smäll. Men det tar många timmar innan något brott upptäcks.
Jag ser ganska fort att han som ligger är avliden och ber henne att gå bort från honom, så ska jag ta över eller kontrollera honom. Liksom.
På förmiddagen den 5 februari hittas en man vid namn Jonas, livlös och blodig, på sin tomt. Bara några meter från en nedbrunnen stuga. Jonas oväntade bortgång blir en chock för alla. Han var en vanlig, rekorderlig kontorsanställd utan några tydliga fiender. Men snart börjar fokus riktas mot den person som senast såg sin sällskap. Jonas trädgårdsarbetare.
En person då på kvällen när hon kom hem till, han hette Hampus. Han brukar vara hos dem och hjälpa till med trädgårdssysslor.
En man som håller fast vid sin oskuld, trots att allt pekar mot att han är skyldig.
Och sätter ni mig på någonting så kommer jag kanske till Fuse, då slår de gärna på Fuse. Sätter ni mig på Kumla så slår de kanske gärna på Kumla. Det vill säga ni människor kanske tycker det är roligt. Jag är ingen människa som vill bli ihjälslagen på något jag inte har gjort överhuvudtaget. Jonas Nilsson var en av mina bästa vänner och han är en av mina bästa vänner. Det enda jag har att säga, jag säger ingenting mer nu.
Men Hampus...
Tack för mig.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 1 om mordet i Vallby. Mitt namn är Nils Bergman.
Vad gjorde Jonas? Vad jobbade han med?
Han var marknadsföringsansvarig. Så han var ansvarig för våra kontakter med media och även marknadsföring.
Okay.
Vi hör Björn, platschef på företaget Avimex i Simrishamn och chef över den 54-åriga Jonas Nilsson, som arbetat inom marknadsföring på företaget i många år. Jonas är omtyckt på företaget och beskrivs som en glad, pålitlig och punktlig person.
Arbetar han regelbundna tider eller hur såg det ut?
Ja, det skulle jag säga att han gjorde. Sen vissa resor förekommer i hans tjänst, men det var sällan. Jonas var regelbunden. Han var ofta på jobbet samma tid och han gick också hem ungefär samma tid. Han var där tidigt och det var jag också. Så vi hade ofta, vi träffades ofta på morgon, alltså bara vi.
Och vilken tid pratade vi om det ungefär?
Sju strax därefter.
Okej. Och hur länge stannade han sen på? Var han lika regelbunden när han åkte hem eller?
Jag är inte lika säker på det, men jag ska säga att han gick hem ungefär vid 16:30 om dagarna.
Okej.
Jonas arbetstider är vanligtvis ganska rutinmässiga. Men denna eftermiddag, den 4 februari, strax före 4:30, händer något som bryter mönstret och fångar flera av hans kollegors uppmärksamhet.
Där gardinerna är uppdragna, jag ser att Jonas sitter och har ett möte med en annan person. Och det i sig var nog rätt ovanligt. Alltså Jonas hade en del kontakter både med kunder och leverantörer, men det var väldigt ovanligt att det skedde på det här sättet.
Björn, som går ut från jobbet och passerar en kontorscontainer som fungerar som en konferenslokal, känner att något inte stämmer med mötet. Vanligtvis brukar Jonas hälsa när han sitter i mötesrummet och ser Björn gå förbi. Men denna gång händer inte det. Björn får en känsla av att mötet handlar om något privat, något som inte har med jobbet att göra. Och han lägger märke till vissa detaljer.
Alltså en sak är ju tatueringar som jag har tänkt. Och jag vet ju inte om jag har fått det berättat för mig när jag kollat att jag såg det själv. Så att det vågar inte jag svara på att det var så. Men jag vill minnas mycket tatueringar. Jag har också märkt till en bil som stod på parkeringen. Och den finns fortfarande kvar i mitt minne i alla fall. Det var en turkosfärgad bil. Den hade en konstig färg. Det satt även en hund i bilen. Det var en Mitsubishi Colt.
Jag gick hem lite tidigare. Jag gick typ 4:20.
Även Fredrik, en av Jonas kollegor, bevittnar mötet och delar Björns uppfattning om att det är något ovanligt med det.
Satt med en man där inne. Såg inte att vem det var, men såg att det var tatueringar och sånt på mannen. Och jag såg en bil som hade väldigt udda färg, turkosgrön. Vad jag lade märke till då.
Var det vanligt att Jonas hade möten i konferenslokalen?
Nej.
Kollegan Elin ser senare hur Jonas och den okända mannen står utanför och röker. Men de verkar inte prata mycket med varandra.
Det kändes udda för att det var Jonas. De som han brukar ha möte med brukade vara liksom lite välklädda eller vad man ska säga. Och den här mannen kändes mer liksom lite så luva, mörklädd sådär. Inte typisk person som brukar vara och ha möte. Man reagerar lite också på att om man har ett möte med någon så kanske man för det första står ut och röka med en kund känns lite, ja men det brukar man kanske inte göra, och om man gör det så har man kanske, pratar man med varandra under tiden.
Såg du någonting mer sen eller vad?
Nej.
Jonas håller på att stänga, låsa dörren eller någonting då. Och den andra personen står snett mot Jonas.
När mötet mellan Jonas och den okända mannen verkar närma sig sitt slut går kollegan Andreas förbi dem på avstånd.
Och jag säger hej hej, men Jonas noterar mig men jag får liksom inget svar. Och sen fortsätter jag med min bil. Och precis innan jag hoppar in i bilen så sneglar jag mot Jonas och personen. Och då noterar jag tatuerade underarmar.
Kollegorna noterar att den okända mannen har tatuerade underarmar. Och att han kör en uppseendeväckande bil och har en hund med sig.
En turkosbil. Alltså den var ganska ögonfallande. Och då är den här mannen på väg in. Han står med ryggen emot och ska väl in med hunden. Så det är hunden som heter att... Ja, och sen kör jag.
Hur fick du en uppfattning om sinnesstämningen mellan Jonas och den här personen? Alltså om det var... Det var lugnt.
Ja.
Arbetsdagen slutar och kollegorna lämnas med en underlig känsla. Men de reflekterar inte mycket mer över det. De förväntar sig att Jonas kommer dyka upp nästa dag och förklara vem han träffade. Men det händer aldrig. Jonas dyker inte upp på jobbet dagen efter. Och det här är den sista dagen kollegorna ser honom i livet. Jonas tar sig efter mötet hem till sin villa i Vallby, Hammenhög. På grund av en tidigare lunginflammation lider han av kraftig hosta under natten. Och av hänsyn till den kvinna han bor tillsammans med väljer han att sova i en liten stuga på tomten. Och denna natt blåser upp till en kraftig storm.
Äh.
Min son hade hög feber och var sjuk. Därav var jag vaken. Rätt för det var så hörde jag något som smällde bara.
Vittnet Anna är granne till Jonas och är uppe den natten för att ta hand om sin son som har hög feber. Klockan 00:30 hör hon en hög smäll. Och som erfaren jägare hör hon att smällen inte kommer från ett gevär eller en pistol. Hon tänker att några ungdomar från byn kanske har fått tag i en kraftig smällare som de smält av.
Jag tänkte, det ösregnar och det blåser. Så tänkte jag, nej, inte ens snorungarna skulle vara ute i det här och smälla smällare.
Anna blir något orolig och försöker hitta förklaringar till smällarna. Och hon funderar på om en gren kan ha blåst ner på ett tak. När det plötsligt hörs ännu en smäll.
Och sen efter en liten stund så smällde det likadant igen. Och så tänkte jag, jaha, det var ju lite konstigt. Men jag tänkte inte så mycket mer på det direkt då. Och jag vet inte om det kan ha gått kanske. Det är jättesvårt att komma ihåg. För jag låg och försökte somna. Så om det hade gick 10 minuter emellan eller. Det är jättesvårt.
En halvtimme senare är Anna fortfarande vaken när hon hör en bil närma sig ned mot hennes och grannens område. Hundarna reagerar och uppmärksammar bilens närvaro.
Och jag har jakthundar. Och de brukar normalt sett inte skälla på bilar som kommer på vägen. Men då på natten så skällde de på den här bilen. Men jag tänkte inte så mycket mer på det, utan de skällde en stund. Och det lät som att bilen stod där. Och så tänkte jag, ja men det är väl kanske tidningsbäraren. Och sen så tänkte jag inte mer på det.
Det är inte tidningsbudet. Mannen i bilen kommer senare visa sig vara samma person som Jonas hade ett möte med tidigare under dagen. Och något verkar hända mellan dem, eftersom Jonas inte dyker upp på jobbet som vanligt nästa dag.
Sen är det bara en sista fråga som gäller dagen efter här. Jag förstår att Jonas inte kom till arbetet tidigt på morgonen och att ni reagerade på det.
Ja, det gjorde vi rätt snabbt. Ja. Sen var det, ja, anledningar kan man ju diskutera. Men just att Jonas brukade vara på jobbet ungefär samma tid. Och det finns ju andra människor som försover sig titt och tätt. Där man kanske inte blir lika reaktiv så att säga. Men här så ringde vi.
Björn försöker ringa Jonas men får inget svar. Även de andra kollegorna som har möten inbokade med Jonas börjar bli oroliga. Vi hör kollegan Fredrik.
Jonas brukar vara där först och då har jag fixat kaffe och allting. Och då var inget kaffe och så är man inte Jonas där, så tänkte jag, ja, han kommer väl. Sen skulle vi skulle gå igenom lite grejer. Vi skulle ha broschyrer som man skickar ut, reklammaterial och sånt. Det var Jonas och jag som satt och gjorde det, eller han framförallt, men jag behövde hjälp av honom.
Mm.
Och han kom inte, och ja, i början tänkte jag inte att han kanske skulle till tandläkaren, doktorn eller någonting. Sen gick det längre och längre tid, sen smsade jag för mig att jag gjorde först var han var och fick inget svar. Sen ringde jag en eller två gånger och det gick bara in svararen, eller jag fick det var inget som svarade, jag kommer inte ihåg riktigt ärligt talat, men jag fick inte tag i honom såklart. Sen ringde jag till Hotell Svea.
Fredrik ringer till Hotell Svea där en kvinna vid namn Amanda arbetar. Amanda och Jonas bor och umgås tillsammans, men de är inte ett par. Deras relation är inte en kärleksrelation, utan snarare baserad på vänskap och gemensamma intressen. Under morgonen har Amanda lämnat huset som vanligt, utan att märka något konstigt. Jonas skulle ju sova i stugan på tomten, och den stugan är inte synlig från husets ingång och den väg hon tar till bilen. Hon har alltså inte sett vad som faktiskt har hänt med Jonas under natten. När Fredrik ringer henne och försöker få tag på Jonas utan framgång anar hon oråd och återvänder genast hem. Där möts hon av en fruktansvärd syn. Jonas ligger till synes avliden på gården och stugan han sov i är totalt nedbrunnen. Men Amanda påbörjar ändå hjärt- och lungräddning samtidigt som hon ringer 112. Klockan är strax efter 10 då larmet kommer in.
Sen så vi försöker ta oss fram till adressen och hamna på en uppfart som är bredvid. Vi vet inte riktigt var det är någonstans.
Nej.
Det är poliserna Robin och Mattias som svarar på det första larmet om händelsen. De har mottagit rapporten om att en individ upptäckts allvarligt skadad, tillsammans med indicier om en möjlig explosion. Runt 10:30 på morgonen anländer de till den angivna platsen, men har svårigheter att identifiera vilken bostad de ska till. De ropar så gott de kan och till sist får de svar från en upprörd kvinnoröst.
Jag, Mattias, jag har med mig ambulans också. Vi går mot henne. Jag är först fram. Då står hon över den här kroppen och gör hålar. Jag hade sin telefon fram. Jag tror den var på högtalarfunktion och där hade hon väl SOS i den. Jag ser ganska fort att han som ligger är avliden och ja, ber henne att gå bort från honom, så ska jag ta över eller kontrollera honom. Liksom, och jag tar bort henne bakom mig. Jag vet inte om det är Mattias eller vad, någon tar hand om henne bakom mig. Då. Jag känner på halsen, på kroppen. Får ingen puls. Han är jättekall. Jag tar även i högra handen, eller armen, försöker dra ut den. Den ligger böjd och den är jättestel. Så att, ja, så vitt jag kunde se det så var han död och hade varit ett tag.
Robin och hans kollegor navigerar sig försiktigt tillbaka genom området, samma väg som de kom. Och det är uppenbart att hjärt- och lungräddningen inte skulle ändra något nu. Mannen som ligger framför dem har redan gått bort. Robin, som är sist ute i området, dokumenterar och fotograferar omgivningen. Och Amanda eskorteras till polisbilen och Robin och Mattias försöker få henne att förklara vad hon vet om situationen.
I förhöret så framgår det att den här kvinnan berättar för mig övergripligt vad som har hänt och när hon har sist sett då den här mannen, Jonas som han heter. Det är hennes sambo då som ligger där.
Ja.
Hon har inte sett han på ungefär ett dygn och så.
Nej.
Hon kom hem kvällen innan. Såg inte han då. Och sen kom där en man. En person då på kvällen när hon kom hem. Tätt efter hon kom hem.
Ja.
Knacka på. Han hette Hampus. Det är det hon säger där. Han brukar vara hos dem och hjälpa till med trädgårdssysslor. Sen kan hon inte säga mer vem Hampus är, utan det är bara just namnet Hampus. Och sen pekar hon rakt över och säger att grannarna vet mer vem Hampus är.
Ja.
I och med han har jobbat hos grannarna på den hästgården som ligger där.
När förstår du att det är någonting som har hänt i byn?
Klockan strax efter 10 när alla dundrar in.
Vilka är som dundrar in? Förlåt.
Isor, ambulanser och brandkår.
Okay.
Med hjälp av det Amanda berättat bestämmer sig poliserna för att besöka grannen Helena, som tros ha mer information om den man som Amanda hävdar knackade på deras dörr sent kvällen innan.
Ja, de frågade ju om vad jag har för vad vi hade för relation till grannarna.
Ja.
Och då förklarar vi att vi har vanlig grannrelation och att en av våra anställda, före detta anställda, har börjat jobba hos eller för dem i deras trädgård.
Grannen Helena påstår att hon inte märkt något ovanligt under natten. Hon har sovit lugnt. Men hon känner igen Hampus, som Amanda omnämner, som den man som tar hand om trädgården.
Och så frågar de vem han var. Och så berättar jag att han heter Hampus. Och så tog de uppgifter på vad jag visste. Jag vet ju inte så mycket om Hampus. Så att...
Nej.
Men med hjälp av min sambo så kunde vi berätta vilken Hampus det var. Liksom.
Då säger kvinnan som vi pratar med där att ja, vi har haft en Hampus som har jobbat här på gården. Han heter Hampus Itander. Och jag försöker få fram ett personnummer där då, så vi kan identifiera om det är han.
Och då så känner jag i alla fall att, för jag kollar upp den här Hampus Itander som jag känner till han sen innan, men jag visste inte var han bodde och så. Och då ser jag att både han och hans föräldrar är skrivna i Gärdestad, och då känner jag mig ganska säker på att vi pratar om samma person.
Mikael Telja, en annan polis som hjälper till att samla in uppgifter från grannarna, känner igen namnet Hampus Itander från tidigare. Namnet har dykt upp i polisiära sammanhang tidigare, men aldrig kopplat till något så här allvarligt.
Och det är ju intressant för oss såklart, de sista iakttagelserna där, vad som har hänt. Vi vet ju inte vad som har hänt. Vi har bara en utbrunnen byggnad och en avliden person. Så vi jobbar väl ganska förutsättningslöst där.
Poliserna agerar utan förutfattade meningar. De står inför en utbränd stuga, ett dödsfall och vittnen som har sett trädgårdsmästaren knacka på sent på kvällen. Dessa omständigheter i sig räcker inte för att påvisa att trädgårdsmästaren skulle vara en potentiell gärningsman. Men plötsligt görs ytterligare en upptäckt.
Jag var ute med min mamma och gick med hunden. Och vi kommer fram till en vändzon. Där står en bil parkerad mitt i.
En privatperson hittar en utbränd bil parkerad i en vändzon på Tobiasvägen i Simrishamn, någon mil från brottsplatsen. Det ser ut som att bilen brunnit ganska nyligen.
Men det var ingen i bilen, utan det hade brunnit i bilen.
Hur märkte du att det hade brunnit i bilen?
Det stank bensin. Där stod även en bensindunk i förarsätet.
Och denna bil är den samma gröna bil som körs av den man som Jonas hade ett märkligt möte med dagen innan.
Mitsubishi, tror jag.
Okej. Vad var det för färg på den? Kommer du ihåg det?
Någon konstig grön färg.
Vad gjorde du sen?
Jag ringde polisen.
Så får vi in via radion att det ska ha påträffats en utbrunnen bil.
Polisen Mikael och en kollega åker ut till fyndplatsen.
Vi åker dit och när vi kommer fram så ser vi regnummer och gör en slagning. Och så får vi att bilen står skriven på Hampus Itander. Och då, ja, jag beslutar direkt att vi ska inte gå fram och pilla med den här bilen utan... Vi spärrar av och sen så får teknikerna ta sig an där.
Mikael väntar på att kriminaltekniker och en hundpatrull ska anlända för att undersöka bilen. Medan han rapporterar tillbaka till platschefen Oskar som fortfarande befinner sig vid Jonas bostad. Utöver det faktum att den utbrända bilen tillhör Hampus, vilket anses misstänkt, får Oskar också reda på att Hampus är registrerad vapenägare. De bestämmer sig för att så snart som möjligt åka till Hampus bostad för att säkra honom och platsen med hjälp av insatsstyrkan.
Vi vet inte vad han är kapabel till så. När vi kommer dit så, och säkrar den adressen så dyker det upp. Först dyker det upp en kvinna som kommer ut från den här adressen. Hon berättar att hon har träffat Hampus och varit inne hos honom. Att han finns inne i huset. En liten stund senare så kommer Hampus ut. Jag tror han ska gå ut med hunden. Och då får vi tag på honom också. Säkra honom.
Grips han då?
Ja.
Hampus, som till synes helt aningslöst tillbringat förmiddagen med en kvinnlig vän, grips nu utan dramatik. Hampus och kvinnan har haft en vanlig förmiddag, lekt med varandras hundar och druckit kaffe. En träff de bestämt över sms natten innan.
Ja, de fjärde vet jag att...
Tar du micken lite närmare i bussen så? Tack.
Natten mellan den fjärde och den femte skickar Hampus till mig. På Messenger, tror jag. Vi hade diskuterat om vi skulle ses den femte.
Ja.
Då skrev han någonting om att vi får se imorgon hur det blir. Och sen den femte så skickade han då vid 10-tiden att jag kunde komma och dricka lite kaffe. Ja.
Hur uppfattade du han på den här dagen?
Han var väldigt lugn.
Ja. Var det vanligt att han var lugn eller var det särskilt?
Lugnare än vanligt.
Okej.
När Hampus grips frågar poliserna om han förstår varför de är där och griper honom. Men han säger att han inte gör det. Han berättar dock att hans mobiltelefon har stulits under natten. Poliserna lämnas med intrycket att Hampus verkar märkligt oberörd av att bli frihetsberövad. Och en kartläggning av Hampus och hans förehavanden under det senaste dygnet inleds. Vilket snart leder polisen till kioskägaren Jannik.
Kan du berätta om det var så att Hampus besökte den här kiosken den fjärde?
Ja, men in vid kiosken på eftermiddagen vill snacka med mig och sa jag hade inte tid. Han fick komma senare för att ha fullt med kunder.
Nej, okej. Okay. Vet vilken tid det var?
Klockan 17 kanske.
Okej.
Okay. Jannik berättar att Hampus, som han känner till sedan tidigare, besökte kiosken runt 5 på eftermiddagen. Han är dock osäker på hur Hampus kom dit. Han tror att han kanske kom i sin bil, men han kan inte vara säker. Och Hampus verkade inte vara där för att köpa något, utan snarare för att han behövde prata med någon. Men Jannik var upptagen.
Ja, jag pratade med honom, men jag sa bara jag har inte tid att snacka med dig. Okay. Du får komma igen senare när mindre folk.
Okej. Okay. Men det var inte så att han ville handla i kiosken då, utan han ville prata med dig?
Jag minns inte om han handlade något.
Hampus lämnar platsen och Jannik vet inte var han tar vägen. Men Hampus dyker upp igen hemma hos Jannik vid 10-tiden på kvällen.
Och så sa du att han kom vid 10-tiden. Kan du berätta vad som hände då?
Ja, jag sa att jag hade gått och lärt mig att han fick komma igen imorgon.
Ja. Vet du vad han ville?
Nej.
Sa han någonting om han ville?
Ja, han hade inte.
Nej. Fick du något intryck av hans, vad han verkade om sinnesstämningen om han?
Uppgiven.
Uppgiven? Mm. På vilket sätt kan du beskriva det?
Han verkade till väldigt nedtryckt.
Okej.
Okay. Jag bad honom att gå.
För att du inte hade tid att prata med honom eller?
Ja, ungefär.
Okej. Okay. Vet vad han hade för problem som han ville prata om och så vad det gällde för någonting generellt?
Ingen aning.
I förhör uppger Jannik att Hampus inte verkade vara, citat, helt frisk i huvudet och att han pratade om änglar. En svart ängel och en vit ängel. Och i den kriminaltekniska undersökningen av den utbrända bilen som ägs av Hampus hittas märkliga lappar som Hampus tycks ha skrivit. Lapparna är fyllda med text och teckningar som innehåller fraser som vit djävul, vit ängel och inbördeskrig samt alla fyra huvud är världen tillsammans. Och jag måste ta vita ängeln först innan jag kan ta djävulen. Och mannen med två hundar våldtar oss grovt. Och jag är en osynlig kung. När dessa lappar skrevs är okänt, men i kombination med vittnesmål från bland annat Jannik verkar det tyda på att Hampus var mentalt instabil vid tiden för brottet. Denna misstanke stärks när man förhör fler personer som träffade Hampus senare den aktuella natten, när stormen brutit ut och grannen hört kraftiga smällar från Jonas tomt.
Ja, jag låg och såg på tv. Det var rätt så sent på kvällskvisten. Och klockan 2:33 så knabbade på min altandörr.
Vid 2:30 på natten hör vittnet Kerstin knackningar på altandörren som skrämmer henne. Kerstin är Hampus mormor, men hon vet inte om att det är Hampus som knackar på, utan söker upp sin son Anton. Anton och hans tvillingbror Emil, som alltså är Hampus morbröder, sitter uppe och gamar när Kerstin väcker Antons uppmärksamhet.
Så hon kallade på mig på rummet, så jag gick ut där så sa jag till mamma, öppna dörren så är jag beredd, för att vi visste ju inte vem det var, för det slog banka som fan på rutan ju. Så när hon öppnar dörren så är det Hampus som kommer in där. Då såg man inte direkt, för han hade typ en huva eller en mössa eller ja, någonting för, så man ser inte att det var han direkt. Så jag frågade vem fan det var. Då sa han att det är jag och Hampus.
Han frågade om han fick låna toaletten. Och det var väl helt okej. Okay. Så han gick in.
Och sen gick han in till badrummet, tror jag. För att jag gick in till rummet sen och fortsatte spela. Så att jag var inte där ute sen.
Anton återgår till sitt spel men hör hur det spolas i toaletten. Och hur badkarskranen är på. Han antar att Hampus vill tvätta av sig och tänker inte mer på det. Men Hampus stannar i badrummet en längre stund. Och till slut går Kerstin in för att kolla till honom.
Efter en stund så gick jag ju in där. Och då frågade Hampus om han fick sova över.
Mm.
Ja, klart att få, sa jag. Och sen var det dåligt väder den natten när han kom. Så hans kläder var fuktiga, så jag sa att du kan få låna ett par joggingbyxor och sova i. Så kan de andra hänga på tork, så kan du ju hämta dem imorgon.
Hampus byter om och det är då Kerstin märker att han lämnat en kniv i badrummet. Kerstin blir uppenbart oroad av detta.
Ja, han hade en kniv också.
Den låg på vasken
i badrummet. Så jag misstänker han har haft den i byxorna.
Okej. Okay. Vad hände sen efter det? Att han hade bytt om?
Ja, det där hände inget speciellt. Men han var väldigt orolig.
Så som jag upplevde Hampe, i alla fall när han kom, tyckte jag att han verkade vara väldigt psykotisk just då.
Under vistelsen hemma hos sin mormor verkar Hampus förvirrad och potentiellt psykotisk. Anton, Hampus morbror, har sett Hampus i liknande tillstånd tidigare, några månader före den här händelsen.
Jag reflekterar inte över det utan bara bara låta han vara, liksom, för att inte göra saker och ting värre. Så jag gick in i mitt rum. Sen, jag minns inte jättemycket.
Sen ser jag att han stod i tröja och typ kallingar.
Okej.
Okay. Emil, Antons tvillingbror, beslutar sig för att gå ut och undersöka situationen. Eftersom Hampus plötsliga uppenbarelse mitt i natten har väckt frågor.
Fick du något intryck av hur han var då? Vilken sinnesstämning han hade? Eller?
Ja, lite psykosartade beteendet. Vad jag vill kunde komma fram till var kanske att det var någon form av droglöst. Det kan ge specifika symptom.
Okej. Okay. På vilket sätt yttrar det sig att han var psykotisk?
Paranoid. Förföljelsemani. Skulle jag vara avlyssnad och alltså typiskt paranoid schizofrena symptom.
Ja.
Det är oftast droglöst när det är så.
Okay.
Det är mer akut.
Vet du vad som hände sen? Hur länge han stannade? Och
jag kan inte helt obrygt säga, för jag vet inte hur länge han stannar, för jag gick in på mitt rum sen igen.
Okej.
Okay. Han snackade så osammanhängat den natten. Han var inte sig själv.
Nej, okej. Okay. Hur var hans sinnesstämning när han kom?
Väldigt förvirrad. Fick för sig att folk jagade han och han var avlyssnad. Och han mådde väldigt dåligt.
Hur visar det sig?
Vad ska jag säga? Det var svårt att hänga med han. Han pratade i... Hur ska jag förklara det? Irrationellt på något konstigt vis.
Förlåt.
Det var precis som han satt i en bubbla.
Okej. Okay. Kan man säga att Hampus verkade psykotisk när han kom, eller... Är det för starkt?
Nej, det är det inte. Han var väldigt labil i sättet.
Okej. Okay. Har du sett honom så innan? Eller?
Ja, det har jag.
Vet du när det var för den här händelsen? Var det länge sedan eller var det liksom?
Det har nog varit så ett bra tag.
Okej. Okay.
Kerstin har tidigare, under polisförhör, nämnt att Hampus pratade om en brinnande bil under sin vistelse hos henne. Men hon är idag inte helt säker på detta minne.
Jaha, nu är jag med dig. Vänta nu lite grann här. Det måste vara det i hallen. Kan det ha varit i hallen som man säger att bilen brinner? Bilen brinner. Det låter jag vara osagt.
Mm.
Är det någonting som du känner igen att han skulle ha sagt någonting sånt?
Ja, men jag sa även att jag låter det vara osagt. Mm.
Och åklagaren frågar Kerstin om Hampus hade en mobiltelefon med sig under natten.
Pratas om att han kunde låna din telefon eller någonting du kommer ihåg? Om han...
Ja, han ville ringa hem till sin mamma att hon skulle köra och hämta han.
Mm.
Men det sa jag, det behöver du inte göra, för mamma ska upp och jobba tidigt imorgon bitti så jag kan köra för dig hem.
Okej.
Okay. Mm.
Nämnde någonting om var hans telefon kunde finnas någonstans?
Att?
Var hans telefon fanns någonstans?
Nej, det pratar vi inte om.
Okej. Vet om han hade sin telefon med sig?
Nej, han hade ingen telefon.
Han hade ingen telefon?
Nej.
Sa han att han inte hade en telefon eller var det? Att du inte
han
såg?
Hade ingen mobil.
Nej, okej. Okay. Kommer du ihåg någonting av det han sa?
Nej. Han, alltså det var jättesvårt att tyda han.
Okej. Var han så hela tiden medan han var hemma hos dig?
Ja, det var han.
Och när du körde hem honom, var han fortfarande?
Ja, jag satte till radion och det fick jag inte lov att göra för vi kunde vara avlyssnade, sa han.
Okej.
Okay. Runt klockan 03 på natten bestämmer sig Kerstin för att köra hem Hampus. Och hon har noterat att Hampus skor var ovanligt rena. Särskilt med tanke på det dåliga vädret.
Ja, där var absolut, det var ingen lera. Det var ingenting under hans skor. För eftersom han satte dem innanför min dörr och jag satte ut skorna i hallen så tittade jag under dem. Jag tänkte att de är inte skitiga så de kan stå här.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kerstin är också helt säker på att skorna inte följde med in i badrummet, vilket innebar att de inte kan ha tvättats av där. Och polisen börjar nu känna att misstankarna stärks mot denna Hampus, som kände Jonas väl och hade ett mystiskt möte med honom samma kväll som brottet inträffade. Hans psykiska tillstånd verkar också ha varit instabilt och han verkar ha lämnat kvar en kniv hos sin mormor.
12, 15 och 4. Och skadan 11 är belägen på ryggsidan åt vänster.
Vi ser om jag kan hitta den här. Är det den skadan?
Där, precis ja.
Rättsläkaren Daniel Krona kan fastställa att Jonas inte dog till följd av brännskador utan av omfattande knivskador. Skadorna finns på Jonas bröst, skuldror och rygg och är av sådan mängd att de endast kan beskrivas som ett resultat av extremt övervåld.
Och har gått igenom muskulatur, det vänstra skulderbladet, genom det vänstra sjätte revbenet och genom den vänstra lungans ovanlob. Och skada nummer 12 som ligger strax till höger om den här skadan, fortfarande på ryggens vänstra sida.
Där då?
Stämmer bra det. Har en sårkanal snett nedåt höger som har gått så har skadat ett revben men inte helt delat det och sedan träffat den vänstra lungans underlob med påföljande blödning. Sen rör vi oss till framsidan, för då har vi då skadan romersk 15, som är den tredje uppifrån på bröstets vänstra sida. Där, ja, precis. Som har haft en sårkanal något snett nedåt bakåt och något åt höger, som har delvis gått igenom det fjärde revbenet, den vänstra lungan, sedan vidare in i hjärtsäcken och in i hjärtats högerkammare. Så att det har förelegat en blödning direkt ifrån hjärtat då, både till hjärtsäcken och till den vänstra lungsäcken. Och sen så har jag skrivit möjligen skada nummer 4, därför att den ligger på den vänstra armen, därför att denna skada har ja, det stämmer alldeles utmärkt, något på utsidan av den vänstra överarmen, för att denna skada har delvis kapat den stora överarmsartären. Den här blödningen har varit svårvärderad därför att det inte har varit, liksom, finns inte den möjligheten att samla upp blod i vävnaden, men den har möjlighet att vara betydande och i sig dödlig också för en del. Så det är i huvudsak dessa skador, men samtliga skador kan ju ha bidragit till den utblödning som jag bedömer har ju varit dödsorsaken.
Det står snart klart att blod från Jonas påträffades på kniven som Hampus lämnade hos sin mormor. Och denna upptäckt, tillsammans med alla andra omständigheter, pekar mot att Hampus angrep Jonas med kniven, försökte täcka över brottet genom att tända eld på stugan och sedan elda upp sin egen bil. Men varför? Vad är det som föranledde det här plötsliga överfallet? För Hampus, han menar att han är helt oskyldig och att Jonas var en av hans närmsta vänner.
Jonas var en väldigt bra vän till mig. Både jag och Jonas är glädjespridare, eller vad man ska säga. Och vi tycker om när människor lär.
Under rättegången påstår Hampus att han är helt oskyldig till mordet. Och plötsligt, mitt under rättegången, kommer Hampus med information till polisen om vilka han menar ligger bakom brottet. Detta leder till att rättegången avbryts och förundersökningen om mord måste återupptas. En mycket ovanlig händelse som också resulterar i att tidigare hörda vittnen nu undersöks som misstänkta.
Sen vet du ju också att orsaken till att du hörs här idag, det är ju att Hampus har berättat att du och han skulle ha umgåtts den här kvällen. Och att ni bland annat skulle ha åkt iväg med bilen. Vad har du att säga om det?
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 1 om mordet i Valby. Mitt namn är Nils Bergman. Stort tack för att ni lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.